Välkomna till De äldres råd. Vi sitter i normal uppsättning. Jutta Siakusper, Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är Geustinius. Årtal som slutar på 8 har kanske en speciell betydelse i Europas historia. 1848, revolutionernas år. 1918, slutet på världskriget och vårt inbördeskrig ägde rum då. 1948 så stärkte Sovjetunionen sitt grepp över Östeuropa eller Centraleuropa. Och De äldres råd har beslutat sig för att idag ta upp 1968, studentrevolternas år, året för den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien och den så kallade fria kärlekens år med mera. Kära de äldre, vad betydde 1968 för er? Kanske Jutta börja.
Det betydde till en början jättebra. Jag tyckte det var skojt. Jag ställde upp då i politiken till fullmäktigevalet. För jag tyckte att vi hade mycket sådana här lite andligt försoffade gamla herrar som satt på sådana här platser där man bestämde om framtiden.
Nu sitter de här.
Nu sitter vi alla här. Men då var det, tyckte jag att det var jättebra. Så att det började positivt för mig. Och sen vände det småningom till en fruktansvärt negativ tid. Och jag tror att jag har upplevt den värsta av oss alla här, för att jag har mycket, mycket att berätta. Men kanske de andra vill inleda
sitt. Du får lätta ditt hjärta snart, Ralf. Ja. Vad säger du?
Jag kände mig väldigt kluven, därför att jag var så att säga den föregående generationen till hälften. En mycket smal generation, men som han etablerade sig i olika jobb innan 68 slog till med full kraft. Och det var ganska skojigt att många av dem etablerade sig i medier. Kalervo Siikala till exempel och Pekka Lounela. Och så att jag tittade dels på sidan och dels så följde nog mitt hjärta med och klappade lite häftigare när man hörde de här olika demonstrationsropen från Europa, från USA och från Finland och framförallt från Helsingfors. Så att från min tid framåt så upphörde den här sloganen som Peje kommer ihåg, student as such. Ja. Att vi skulle syssla bara med studentfrågor och ingenting annat. Det tog slut.
Ja, om vi går in på det här personliga minnena så var 68 börja en ny period i mitt liv. Jag hade tagit tjänstledigt 2 månader mellan 2 jobb, det vill säga jag var på Finlands industriförbund och så började den 1 januari i Finlands ambassad i Stockholm. Och det var en helt ny upplevelse och jag kom ju in då på den så kallade parketten där jag kunde följa med det här, alla dessa många omstörtande händelser på år 68. Och på samma sätt, i samma veva slapp jag då att engagera mig i någon deras sidan av som samhället då delades upp i.
Så nu talar du då om det svenska samhället?
Jag talar nu om det finlandssvenska samhället och också det svenska samhället som delades upp. Men ett personligt minne, jag jobbade på Finlands industriförbund som inte var en arbetsgivarorganisation. Men min gamla arbetskamrat Seppi Johan von Bunstorff, han slutade hälsa på mig. När vi möttes på gatan så stirrade han förbi mig. Och det här var nu en sån här skymf som jag slapp när jag då blev jag diplomat.
Om jag kommer in här nu kanske också kort så det som jag tycker var det centrala just med 68 var det där, den entusiasm som fanns i samhället, egentligen på väldigt många olika sidor. Och det negativa var ju just den här polariseringen, att man liksom tyckte att de här människorna kan man av politiska orsaker inte överhuvudtaget vara i kontakt med. Och det, alltså att den här dialogen mellan, dels var det ju en dialog mellan generationer, men senare så blev det ju också inom den här studentgenerationen en sån här en väldigt stark klyfta där man inte kunde då vara i kontakt med någon som man ansåg politiskt liksom olämplig.
Om jag återkommer till det vad jag sa i mitt första inlägg här, så tyckte jag ju också att det var positivt att det startade som en rengöring av samhället som var lite konservativt. Och när jag ställde upp i valen, jag var då ännu engagerad lite i teatervärlden, så bad jag skådespelare att stödja mig när jag hade annonser i tidning, och då sa de alla nej, att vi är bara skådespelare, vi gör ingenting. Hastumirge sen, om någon tid gick det med röda flaggor i händerna och stödde Mao och stödde Stalin. Och då drog jag öronen åt mig. Och det var alltså barn från borgerliga familjer. Och jag hade ju en bakgrund, jag började tänka på det 1968 också. Jag hade ju en fruktansvärd bakgrund av mina föräldrars hemland, Estland och Baltikum, som blev ockuperat av stalinister och socialister. Och nu, alldeles nyligen, dog min sista barndomsvän som satt 15 år i Sibirien efter att ha varit dotter till en estnisk tidningsman. Så jag hade en fruktansvärd bakgrund. Och sen när mina vänner då här går med röda flaggor i händerna och vill ha det systemet tillbaka, jag fick ju en chock. Och därför blev jag ju alldeles stel av skräck.
Det var lite annorlunda.
Jag var 64 till kommunalfullmäktige, och jag minns inte att det skulle då ha gått någon krusning av revolution över det valet. Men det är ganska tidstypiskt att ett av de mest uppmärksammade programmen från den här tiden hette Vedenjakajalla, vid vattendelaren. Och det var precis ett träffande uttryck för vad som höll på att hända i samhället när de tröga massorna sopas undan och andra maskinerier och demonstrationer träder till. Det hade börjat 64 den med signaler från USA, Martin Luther King, sen kom Vietnam, studentdemonstrationer och äntligen kampen mot rasismen. Så därifrån fick vi också radikala impulser.
Det som ju kanske var det första som alla märkte till var att relationerna mellan generationerna förändrades. Tidigare hade det varit klart att den äldre generationen så att säga dikterar spelreglerna. Nu plötsligt så bestämmer sig den yngre generationen för att så här ska det inte vara.
Och det här tyckte jag var väldigt positivt. Vi får inte glömma heller att Arvo Salo gjorde en fin opera som hette Lappo-operan. Och den uppfördes på gamla studenthuset. Jag kommer så väl ihåg att jag satt blev Einar Englund, musikern.
Var du på premiären, Jutta?
Jo, jag tror jag var på premiären.
För var att vi två?
Jag hade varit på Kai Chydenius bröllop också med Kajsa Korhonen, så därför var jag inbjuden till premiären. Och då kommer jag ihåg att Einar Englund sa åt mig, ja, nu är det ju fruktansvärt att man ska se röda flaggor vifta på gamla studenthusets scen. Och jag tyckte att han var flöntig, att han var fånig. För jag tyckte ju att det var väldigt renande grej, men jag ändrade mig nog mycket snart sen.
Trots trots de här minnena som du berättade om, som ju var mycket värre än att någon vänsterkille slutade hälsa på en.
Jo, precis.
Det var ju en bagatell jämfört med vad du upplevde.
Ja,
men om vi tänker ännu, om jag återkommer till det här med generationerna, att det här, den här klyftan som tidigare det fanns mellan generationerna, så den har ju egentligen inte återkommit, utan det här var en sån här bestående förändring och kanske lite också gått för långt om man tänker på barnuppfostran, när riktigt små barn uppfattades då ha liksom, att de skulle ha samma rätt att säga hur det ska vara i familjen och så vidare. Att man glömde bort hela att det finns kanske något som heter pedagogik, som kanske inte är så jättedumt när det gäller att hur riktigt små varelser ska komma fram.
Man gycklar ju med att de här progressiva föräldrarna hade bara leksaker gjorda av trä för de här stackars barnen. Vi nämnde Seppi här.
Seppi Johan var den Bosnöf,
han var den som fäste uppmärksamhet vid Castro Scuba. Han till och med simmar med Castro i samma hav. Men vi ska inte glömma alltså att Kuba hade ett visst ideologiskt intresse. Alltså hade en viss ideologisk påverkan också i Finland. Vi talar alltid om Kina och Sovjet, men där fanns Kuba.
Men hörde du, jag var och träffade Castro på Kuba. Och jag var nu inte alls imponerad av honom, tvärtom.
Alltså det som ju var, när nu Ralf tog upp det här, så ett element i den här tidsperioden som var viktig ganska länge, som nu inte riktigt tydligen mer har samma betydelse, just den här kolonialstaternas frigörelse och intresse för global jämställdhet. Det finns nu en viss mån kvar, men att på något sätt så har den här, vad ska jag säga, dominansen av finanskapitalet gjort att den är liksom mindre synbar.
När du nämnde Kuba, Ralf, så det här Che Guevara, om jag inte minns fel, så han blev tillfångatagen och dödad i Bolivien.
Ja, det stämmer.
Just före den här tiden, och han blev ju en stor vänsterförebild och man hittar ännu idag, alltså ska vi ta 50 år senare, hittar man t-skjortor med Che Guevaras porträtt.
I studentlyorna finns fortfarande mycket mer bilder av Che Guevara än av Castro.
Men jag kommer ihåg att jag skrev en artikel om Castro, att han på något sätt skickade Che Guevara ut i djungeln för att Che Guevara var för ivrig att döda folk. Och jag kommer ihåg att någon motarbetade mig i tidningen, och det var Ralf Friberg som sa att jag måste få bevis på det här, jag kan inte säga sånt där. Det var den röda vågen som sköljde över landet då, och den fick jag ju nog lida väldigt mycket.
Och den ljusröda vågen.
Ja.
Om med Geo Stennius ordförandes tillåtelse skulle jag vilja vidga diskussionen lite till att det gällde ju inte bara år 1968 utan hela 60-talet
och 70-talet.
Om vi nu går bakåt, inte går framåt.
Senast från 64.
Alltså hela 60-talet var en oerhört det där dynamisk period i Finland. Jag gav ut en tidskrift som hette Finland Grows, alltså Finland växer. Och det var just det som den titeln var bra. För vi hade en bruttonationalprodukt ökning med 5% per år i genomsnitt. Och sen och en arbetslöshet på 5%.
Sovjethandeln.
Som man då ansåg att var en hög arbetslöshet. Och från jordbruket flyttade 600 000 människor under det där 60-talet. Och sen 370 000 ännu. Och antalet bilar fördubblades på 10 år, så det var en total förändring som gäller allting i samhället.
Ja, så det var ju slutet på det där återuppbyggnadsarbetet och man startade, eller vad ska vi säga, skapandet av det moderna Finland kom igång då.
Ja, så att det var en total samhällsförändring som jag tror att dagens ungdom kanske inte minns att vi upplevde en sån här tid.
Men jag har nu berättat om det positiva som jag tyckte, alltså nu är det positiva är slut, punkt slut. Nu talar jag bara om det negativa som hade hänt mig. Och jag måste nog säga att jag upplevde väldigt, väldigt olyckligt hela den här tiden. Jag kommer ihåg, jag gav ut böcker ännu på den tiden på 60- och 70- och 80-talet. Och jag fick jättefina recensioner i de finlandssvenska tidningarna. Sen gick en röd våg över Hufvudstadsbladet också. Alla blev vänster, somliga blev yttervänster, men åtminstone socialdemokrater. Och plötsligt förändrades recensionerna av mina böcker till någonting alldeles förfärligt. Det var den röda vågen. Jag dög inte mer, jag var borgare. Jag var dum nog som stod på takåsen och ropade att jag var borgare. Det borde man ju inte ha gjort.
Det där på tal om Finland ännu så. När Jutta talar om att liksom ta bort skräpet så att säga och rensa. Här rivs för att få ljus och luft. Det där, så en del av den processen var att bräcka tabun. Att bräcka tystnaden kring saker. Jag försökte berätta åt mina ivriga radioredaktörer att det gör man genom att vara formellt korrekt. Inte genom att skrika ut revolution i mikrofonerna.
Bra.
Det som ju var ett intressant fenomen i Finland var ju hur de här olika vänster ideologierna planterar sig i vårt land i motsats till många andra västeuropeiska länder. Att här i Finland fanns det ju egentligen väldigt få i de här så att säga yttervänster organisationerna som trotskister och maoister och så vidare, utan vår ungdom parkerar sig i antingen socialdemokraterna eller kommunistpartiets två flyglar då, den så kallade majoriteten och sedan de här taistoiterna eller minoritetskommunisterna och så vidare. Och det här var ju en liksom så till vidare intressant grej att våra vänsterungdomar satt i partier som var representerade i riksdagen, vilket nu inte alls var alltid var fallet på annat håll i Europa, där de bildade en utomparlamentarisk opposition. Och det här har man ju alltid funderat lite på, att hur lyckades man så att säga pacificera den här ungdomen på det här sättet?
En liten slutnot. Vi ska inte glömma att processen mot Hannu Salama också hade en viss intellektuell påverkan i Finland, som faktiskt gick längre än till bara röda kretsar, det liberala borgerliga.
Nu kanske inte alla lyssnare vet vad processen mot Hannu Salama gick ut på. Vill du förklara den eller ska jag göra det?
Alldeles kort, alltså, Salama fick ett åtal för hedelse av Gud, därför att han i sin roman Johannes Tansit hade parodierat en berusad mans predikan. Och där väcktes åtal, bland annat ärkebiskopen krävde det.
Och Geo frågar hur man neutraliserar. Så en neutraliseringsåtgärd har samband med just den här Salama. Han blev ju dömd. Men han blev år 1968 benådad av Urho Kekkonen, presidenten, mot högsta domstolens rekommendation. Så att Kekkonen...
Det visste jag inte.
Kekkonen, det där gick emot, och han gick den här vänster- och ungdomsrörelsen, vi ska säga vänster, ungdomsrörelsen till mötes också genom att hålla barnkalas på.
Ja, det var ju väldigt skickligt av honom.
Det var otroligt skickligt, i motsats då till Mauno Koivisto. Som Mauno Koivisto sa, att den här ungdomsrevolten, det är ungdomens gasbesvär, sa Koivisto. Det var två olika, totalt olika...
Ilmavaivat.
Just det.
Men det lustiga är ju att vi hade så mycket, eller vi hade åtminstone en grupp av stalinister. Det fanns ju inte i Sverige, det fanns inte i Tyskland.
Ja, det fanns ju, men det
vi
var
hade
ju
andra namn, men jag tycker just att namnet Stalin är på något sätt så oerhört komprometterande just i Finland. Vi hade ju kämpat krig mot Stalin två gånger, först i vinterkriget och sen i fortsättningskriget, och så plötsligt ska man börja undra denna blodsugare och kriminella person. Och våra ungdomar från borgerliga familjer, jag vet också min släkt eller min mans släkt har drabbats av det. Plötsligt hade de en sån här, naturligtvis en revolt mot föräldragenerationen, men okej, bli då vänster eller bli vad du vill, men att kalla sig stalinist. Och sen hade ju funnits till exempel folk som har skrivit, Marianne Lydén bland annat, och Ilka Hakalehto har skrivit om den här tiden. Och de har blivit så oerhört förhånade av de gamla stalinister genom att de kritiserar hur man gick då fram.
En kort fotnot till dig, Jutta. Alltså, det faktum att stalinismen grodde och att Stalin var en levande figur berodde delvis på att kommunistpartiet var delat. Med en falang som hade suttit i Moskva och hukat hela kriget och kom hem, och de nationellt sinnade kommunisterna som var antingen skogsgardister eller kämpar vid fronten.
Men det övertygar mig ju inte alls att vänstern...
Egentliga delningen skedde ju nog senare 60.
Jo, men rötterna finns här.
Jag tycker nog att vi ska komma ihåg att det är inte bara Finland år 1968 gäller, vi har nu talat om.
Innan du går över det här, så kanske det skulle vara skäl ändå lite att, i samband med det här uppdelningen i stalinist, eller ska vi säga det som Jutta ondgör sig över, nämligen det att man tar det här namnet och att det finns en sån där någon slags konstig, kanske inte beundra, men i varje fall att Stalin inte uppfattas som den diktator och tyrann som han var. Att vi var ju internationellt sett i ett ganska spänt läge då. Det hade just varit den här inmarschen i Tjeckoslovakien, och Finland sitter här och oroar sig för sin framtid, försöker liksom gå lite västerut, men att det går inte, och den här vänskaps- och biståndspakten liksom tas fram i alla ögonblick, och det finns en sån här försiktighet också på nationell nivå och så vidare, som ger ett visst utrymme för dessa stalinister då att liksom använda sig av såna här positiva uttryck när det gällde då Sovjetunionen och Stalin och så vidare, för att det var svårt att gå emot utan att som man tyckte hota den utrikespolitiska linjen.
Man är sen också det faktum att man försökte slå mynt av att fungera med olika provokationer. som var en del av den här verksamheten som man hade provokationer antingen på en flygel eller på något annat sätt. Och vi hade till och med radikala teologer som angrepp kyrkan under den här tiden. Och varför inte?
Nu hoppar vi igen från olika saker. P hade någonting nu där. Ville du ta det internationella?
Jag ville ge den här bakgrunden att jag tror det var Ralf som nämnde rasismen och de här roten till dessa rörelser var ju olika i olika länder och det här internationellt var ju Vietnamkriget då. Det var den här Tet-offensiven som av nordvietnameserna och sen var det bombningarna av Saigon och det var
Hanoi
och sen var det den här massakern i My Lai, den var i början av 68. Jo. Det här, alla de här sakerna plus medborgarrörelsen i USA skapar en otrolig sån här explosivitet i samhället. Och det här, vi kommer ihåg olympiska spelen hölls i Mexiko och där stod tre medaljer. Medaljörer, tre svarta medaljörer stod och höll upp en behandskad svart hand mot luften. Det här var en sak. Ja. Martin Luther King mördades i början av 68. Eller just den här, kanske just nu för nästan exakt 50 år sedan. Och två månader senare mördades
Robert Kennedy.
Och sen i Washington DC de svarta i Washington brände 14:e gatan. Så det fanns en stor explosivitet som gjorde att den här 1968 hade en annan betydelse utomlands. Och det här, men det här smittade nog också på sig i Norden för att då när jag var jobbade på ambassaden så det var i februari 68 tror jag som Olof Palme marscherade för Nordvietnam i ett fackeltåg i Stockholm.
Jag var inte med. Och
det kan ha varit 69, men det var i det här sammanhanget i alla fall.
Franska studentrevolten i maj 68. Som är mycket viktig.
Mycket större än i Finland.
Mina herrar, jag var inte med om att demonstrera mot Vietnamkriget, men jag förstår mycket väl att man gjorde det. För att det var ju ett fruktansvärt krig. Men samtidigt förteg man det som hände fyra timmars båtsväg från Finland till Estland. Det glömde man totalt bort vad där hände. Ingen människa demonstrerade mot ockupationen av Baltikum. Inte en jävel utom kanske jag. Ingen politiker talade om det här och Koivisto var ju alldeles hopplös i det här fallet. Så därför tycker jag att hela den här historien haltar väldigt mycket. Vi var väldigt ensidiga 1968, 1970, 1980. Väldigt ensidigt vänster här.
Jag minns inte att Baltikum hade varit något särskilt ämne under 68.
Nej, men herregud, det var ju ockuperat redan då. Men jag tänker bara på att när Baltikum blev ockuperat så var det ingen som opponerade sig.
Men det var en tidigare sak.
Ja, men ingen.
Alltså, så att den drunknade nog, den här Baltikum-situationen drunknade i den här. Och vi hade konventrörelsen i Tyskland.
Därför säger jag att varför demonstrerar man inte då mot ockupationen av olika länder utan man demonstrerar mot Vietnamkriget som var långt borta och som var lättare.
Det berodde ju säkert just på det här som tog upp sen, att det var ett oerhört spänt klimat då och Finland hade inte någon större rörelse.
Jag tycker att det är alldeles riktigt, Geo, som du säger att man var försiktig på den tiden, men varför då vara ensidigt försiktig och stöda sådana som Stalin?
Det var inte så stor fara att USA skulle invaderas.
Får jag kasta in ett begrepp bara? Sverige. Fick vi någonting från Sverige? Vi hade Palme som en lysande talare, vi hade Myrdalarna som samhällsfilosofer. Påverkar Sverige oss på den tiden?
Jo, man beundrar ju Palme naturligtvis för att han gick med de här vietnameserna.
Jag vet inte speciellt 68 om det var någon större skillnad.
Det var en annan sak som hände 68 som hade en helt annan dimension. Och nu kommer jag in på den här ekonomin. Det var den här utflyttningen från Finland.
Ja, just det,
den började också 68. Den började med den här devalveringen som gjordes av Finlands bankchef Klaus Varis och Mauno Koivisto och, ja, och sen fackföreningsrörelsen som var en sån här det rädda Finlands ekonomi några år framåt och gav också här började också Koivistos marsch till presidentposten, för han blev statsminister 1968. Så det var också i det här avseende ett viktigt år.
Får jag tala om sexrevolutionen som pågick också då 1968?
Förlåt, vad sa du?
Sexrevolutionen.
Ja, jag tänkte just att det här skulle vi ju kunna diskutera det här
Jag ville återkomma till det när ni säger vad fick vi från Sverige. Vi fick sexrevolutionen från Sverige.
Ja, men som vi fick var ju p-pillerna.
Och
det var ju
liksom
så att säga basen för...
Det är klart, men det hade vi ju då redan. Men sexrevolutionen var ju det att man skulle ha gruppsex. Jag kommer så väl ihåg, jag var då ännu i datavärlden. Och jag blev
inga detaljer. Tack.
Jag blev bjuden på ett party. Hör ni nu, mina herrar. Jag blev bjuden på ett party där det sades att man skulle idka gruppsex. Och jag sa nej tack, Gud bevare. Och så berättar man detaljer. Och jag kunde räkna, de alla döda, de här skådisarna nu förresten, som hade gruppsex på partin. Och det hörde till på något sätt. Och här höll man ju också på med det, fast i mindre skala. Men det var ju på sätt och vis också en positiv grej att sex inte var mera tabu som det var tidigare.
Jag minns så, att man hade en term som kallades ormgrupp.
Du avbryter mig, Friva.
Jag tystnar än.
Ja, jag tycker att du avbryter mig. Jag ville just berätta om den positiva sidan också i sexrevolutionen. Att den frigjorde ju också kvinnor till en friare sex tack vare p-piller, som Geo sa. Och nu får du prata.
Men såg ni en sån där allmän, vad ska vi säga, frigörelse av kvinnor, inte bara sexuellt utan överhuvudtaget, att det fanns, det blev mera
jämställdhet. Det var jämställdhetsdiskussionen. En statlig kommitté tillsattes 1966 som gav ett uttalande 1970. Jag var med i den där statliga kommittén. Och det var verkligen en öppning för jämställdhet i detta land. Och på grund av det som vi gav då, det här betänkande, så gjorde riksdagen en jämställdhetslag. Hurra, hurra, hurra.
Och det där 1967... skrev Jörn Donner boken, den nya boken om vårt land, där han talar om den nya kvinnan. Och det där, så kan vi ju jämföra hur långt vi sen kom, nu har jag kommit på 50 år, när han talar om den nya kvinnan 1967. Men det hände också andra saker som det här... Grundskolan stadsfästes av riksdagen då, kanske ni var med, 68. Och det där, lagen om grundskolan är 1968, jag har just läst på det.
Alltså det börjar ju norrifrån, det gick liksom.
Men nu har man ju också, utöver det här, jag var nu inte med om någon gruppsex, men det var nog också en känsla av allmän frigörelse. Frigörelse från konventioner, det här att barn fick...
Klädseln var ju också...
Klädseln, allting sånt här, och så drack vi alla Liebfrau Milch, om det var vittvin eller algeriskt rödvin, och hade väldigt trevligt, så nu har man ju goda minnen från den där
och
åren också.
Hade jo, lever
Sid Ibrahim.
No, det är det som, om vi nu återgår till den här jämställdhetsfrågan, så den stora skillnaden mellan då och nu är ju att jämställdhetssträvandena ägde då rum utan att männen skuldbelades på samma sätt som de gör idag. Jo. Och jag tror att det var ju en av orsakerna att sådana som Ryhmä, Ydeksen och så vidare, grupp 9, så att det var så många män som anslöt sig till de här
novemberrörelsen.
Jag var med om när grupp 9 bildades, så där var Holger Rothschild bland annat och alla möjliga herrar var med där. Och det var en väldigt fin jämställdhetsrörelse som jag tycker nu har spårat ur. Jag kallar mig inte mera feminist, för att det finns sådana som Schyman i Sverige som kallar sig feminist, och jag går absolut inte med på den linjen. Jag talar om jämlikhet jämlikhet mellan människor, mellan män och kvinnor. Och vi gjorde en väldigt fin basis med den här gruppgrejen som vi hade både i förening 9 och i riksdagen, så att vi fick en fin
en kort slutreplik från min sida. När vi sen summerar allt kring 68 så kommer vi till en mycket befriande slutsats, nämligen Finland visar sig vara ett i grunden vapenlöst samhälle. Det fanns inga grupper egentligen som agerade med ett vapen i hand.
Ja, det var en bra poäng att då var protesterna. Och ja, i Finland var det väl inte explosioner med Cohn Bendit och de här i
Tyskland. Det var nu, i Sysland, Norden var det väl ändå förhållandevis lugnt.
Det var nog också en motsats till dagens terrorism. Precis, skulle jag säga. Men en sak skulle jag påminna om också som började på 60-talet. Alltså det började många bra saker som sen har spårat ut delvis. Och en med miljörörelsen. Jag vet inte om det nu var direkt 1968, men The Silent Spring, en bok med en sån här skadad Rachel Carson hette hon väl, och det där. Och den var ju en startpunkt för den miljörörelse som då fortsätter idag på olika sätt.
Och Lilla Teatern hade en premiär av den här skådespelaren just om miljörörelsen. Och sen vill jag skryta lite med ett parti. Det var ett parti som startade med miljöpolitiken, och det var SFP. Men det talar ju ingen om, nu snackar man bara om de gröna.
Men om ni tittar nu tillbaka på den här tiden, är ni nostalgiska eller tycker ni att så här går det till, det går
både
upp och ner?
Både och. Jag tyckte att det startade bra och sen urartade sig, som ofta goda saker gör. Och idag ser jag nog med sorg tillbaka på 68.
Jag ser på tiden med tacksamhet, därför att det som det resulterade i så gav mig möjligheter att fungera i samhället. Och jag skulle säga att ett bestående resultat av 68 är att vi nu förstår att vi är i en fortsatt och pågående förändring.
Det tycker jag var ett bra ord som kunde ha avslutat vår diskussion. Men
jag trodde den skulle göra.
Men det där, ni har alla sagt era personliga minnen och Geo fråga om vi är nostalgiska, och jag är nog sådär personligen nostalgisk, men det beror på den situation som jag befann mig i då personligen, men också för att jag kunde befinna mig i den här situationen utan att vara politiskt bunden till någon dera. Ralf var också ambassadråd i Stockholm, vi var som diplomater, stod emellan, och det var befriande att kunna betrakta det här och att kunna umgås med folk i båda lägren utan att vara stämplad själv. Och det var en trevlig tid.
Vi hade access.
Just det.
Ja, personligen så ser jag med en viss nostalgi tillbaka på just 68, där jag tycker att det fanns så mycket entusiasm. Sen så tycker jag det blev ganska svårt just på grund av de här olika kotterierna där man var väldigt fientliga mot varandra. Men sen måste man ju ändå säga att den tiden så la ju basen till en oerhört stor mängd viktiga förändringar i samhällsstrukturen och la grunden för det byggnadsarbete som kom igång. Och med de här orden så slutar De äldres råd för den här gången. Vi återkommer igen om 2 veckor. Tack för intresset.